Klarsyn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och varmt välkommen till Klarsyn. Idag så ska vi lyssna på ett samtal som jag, Sofie Sundin, ledde. Och jag pratade med Lena Nissola Wester, Elin Forsgren och Tina Strömberg om skolor i Tanzania. Skillnaden mellan skolor i Tanzania och här i Sverige. Välkomna till Syskonbandet och Klarsyn. Idag sitter jag här med tre personer som var i Tanzania i slutet på oktober. Vi har tänkt att prata lite grann om skolor i Tanzania som man besökte. Och gruppen består av Tina Strömberg, Elin Forsgren och Lena, nu har jag tappat vad du heter i efternamn, Lena.
Så. Ja, Lena Nissola Wester heter jag.
Och vi tänkte prata lite grann om er resa och skolor som ni besökte. Och bland annat så besökte ju ni en skola som startades upp av en man som hette Simon, vad jag har förstått. Och det var en grundskola för väldigt utsatta barn. Kan ni berätta lite grann om det besöket?
Jag kan börja. Jag tyckte att det var helt fantastiskt spännande hur de, när vi besökte varje klass, vi fick en underbar rundvandring där. Och då visade klasserna hur de arbetade rent pedagogiskt. Vi fick se övningar som de gjorde med lärarna. Så att, till exempel de små barnen tränade på olika former som trekant och fyrkant och sådär. Och då hade alla tygbitar som de kunde vika i olika former. Istället för att rita på en tavla eller rita in på papper eller sådär, så vek alla då de här olika formerna. Och sådana praktiska sätt att lära ut saker tycker jag är jättebra generellt för alla. Men det var så roligt att se hur man gör det på ett ekonomiskt smart sätt. De här tygbitarna kan ju återanvändas. Och verkligen, hur man då verklighetsbaserar övningarna så att de blir väldigt konkreta i vardagen för barnen. Det var jag med mig. Det var flera stycken sådana exempel som imponerade på mig.
Fortsätta där. För på just den skolan som jag reagerade på också, det var att man i själva skolmiljön ute på runt omkring hade dekorerat väggar och tavlor och måla olika såna här pedagogiska grejer, till exempel hur solsystemet såg ut, hur kroppen såg ut, och då var det som dekoration ut efter korridoren och sådär. Så man fick ju informationen liksom gratis när man gick omkring där. Jättefint faktiskt. Och snyggt och städat var det verkligen.
Ja, men verkligen. Det var Tina här som fick jag in att det var ju det här du säger, det var så fint. Alltså du säger rent och snygga byggnader och alltså, intrycket av det. Och sen det här pedagogiska som du just säger, Lena, inbyggt i dekorationen, om man säger. Det var dekorativt och snyggt och allt. Och sen då när vi fick veta om historien och vad den här skolan får betyda. Alltså, som Sofie sa i introduktionen, för utsatta barn. Och vi fick veta att de är utsatta, alltså på olika sätt, från fattiga familjer eller svåra förhållanden på andra sätt. Så att en del elever bor också på skolan, för de kan inte fortsätta bo hemma. Annars är den skolan inte tänkt för elever långt ifrån i första hand, utan folk i närområdet utanför Arusha, där vi var i Tanzania. Och den här Simon då, som startat upp skolan, själv tanzanianer, började ju med att ha elever hemma hos sig. Alltså han har ju verkligen lagt hela sitt hjärta och energi på det här från början. Och sen har det blivit nu då bara på, vad är det? Är det ett par decennier? Jag kommer inte ihåg riktigt när den startade. Men så blivit den här fina skolan nu på alla sätt fin. Och får utmärkelser år efter år.
Ja, precis. Ja. Precis, jag tänkte ju säga den. De låg i en av topp 10 bästa skolor i Tanzania. Ja,
väldigt imponerande. Men pengar, hur den byggts upp. De har ju fått pengar från personer i Sverige bland annat till att bygga upp skolan och så. Men sen då det Elin var inne på att ändå ta tillvara på enkla sätt att vara pedagogiska då.
Hur hittar man barn som ska gå där så att säga? Åker man ut till byarna och helt enkelt, ja, eller hur ansöker man till den här skolan?
De hade en lång kö på sökande i alla fall. Det var jättesvårt för dem att ge plats till. Det var så många som sökte så att det var svårt att prioritera just de här mest utsatta barnen som kanske inte kunde, ja, inte kunde bo hemma till exempel av olika orsaker. För de hade så många sökande i närområdet som ville gå för att skolan hade så gott rykte. En helt ny skolbyggnad som de försökte bygga upp.
Men sen skulle de väl ha finansiering till varje elev också. Det var väl också ett arbete liksom att hitta pengar till elever som inte alls hade pengar egentligen att kunna gå där. Så att det var ju också ett jobb de höll på med.
De sökte faddrar. Ja. Både från Sverige och från oss då, såklart ville de gärna att vi skulle bära med oss. Berätta om den möjligheten att du kan bli fadder. Och stötta då ett barn som får skolutbildning. Eller också ta en faddrar i Tanzania då. Så att de fick. Det kostar ju ganska mycket pengar ändå att ha barnen. Både pedagogerna kostar ju pengar i sin lön och plats. Alltså, ha en stans att bo och maten och hela det här. Det är ju kostsamt, tyvärr.
Ja, det var ju en stor skola. Minns ni hur många elever? Alltså, det var ju flera hundra.
Jag skrev någonstans, var det 200?
Och det var ju fantastiskt. Vi kan väl berätta om roliga, fina saker också. Att vi... Det var en fantastisk show vi bjöds på där. Man är väldigt stolt och glad för sin skola. Både de som bedriver den. Och vilket är helt förståeligt och med rätta. Med det vi berättat nu. Men att både då de små barnen som Elin berättade inledningsvis här. Som sjöng för oss och visade vad de får lära sig. Och, alltså de minsta barnen, de var ju 5-6 år gamla då. Och sen en större riktig show på skolgården där skolgården fylldes av uppställda barn som sjöng i olika körer som ibland sjöng körvis och ibland hela skolan.
Ja.
Och rytmiskt. Det var ju något vi träffade på vid flera tillfällen i Tanzania och här bland annat. Att alla rytmiserade gjorde rytmik med sina, alltså klappade. Ja, det var häftigt faktiskt. Så där fick vi verkligen, upplever jag, både bli berörda av glädje och tacksamhet. Mm. Och sen också av till tårar i berättelser av vad barn här varit med om. I sina svåra förhållanden. Men det är fantastiskt då vad den här platsen och skolan får betyda också i att bli en trygg plats, ett hem.
Mm. Och få en utbildning så att de kan komma in på universitetet. Så det var imponerande den biten också. Att de hade ju från de små barnen hela vägen upp till högskolekompetens. Det tycker jag var.
Ja, de har det. De hade det.
Starkt.
Ja, för det var en av frågorna jag tänkte ställa också. Hur pass många klasser hade de och så. Vad tycker ni skillnaden var att på den skolan och skolor här i Sverige?
Elin, du är ju lärare. Eller Lena på sitt vis
ja.
Också. Men...
Ja, jag tänkte på direkt var ju Ja, det var ju de här konkreta metoderna för att lära ut. Både med sång och rytmik och rörelse. Och även, man är inte så bunden till läroböcker på det sättet. Det betyder inte att det inte finns läroböcker. Men ett smart sätt som blir kostnadseffektivt och tror jag mer pedagogiskt. Det är ju till exempel de här stora målningarna som Lena var inne på. Ja. Och Tina. Mm. Och även det här att faktiskt alltså träna praktiskt på många av de här sakerna som återkommer. Så att vi, det är inte så bundet vid läroböcker och inte så bundet vid material, sån här förslitningsmaterial som du måste fylla på hela tiden, utan väldigt mycket fokus på sånt som går att återanvända. Så det var ju...
Just det, lekfulla.
Ja, det är också, men just det här, det är klimatsmart, tänker jag faktiskt, när vi talar om Agenda 2030 och sådär. Alltså det är sånt som vi kan ta till oss faktiskt, som är ganska slösaktiga i skolan med mycket kopior och papper och grejer liksom, som vi slänger och sådär. Så jag tror att vi hade kunnat lära oss ganska mycket faktiskt av det. Alltså, det imponerade på mig.
Ett snöre till exempel är ett annat konkret exempel som nämndes, så, som man kan ju ta till sig. Jag tänkte vad man kan göra bara. Ett snöre som, eller rep som ett litet barn då formade siffror med. Så vi fick se formen av från en nolla och sen upp till alltså, 9 då. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så simpelt och så bra.
La på bordet, var hemskt noga.
Ja.
Vilket också fungerar bra för synskadade. Så att det blir ju väldigt, det fungerar ju både för seende och synskadade. Så att det... Mm.
Men det här var vad jag förstår en skola för så att säga normalfungerande barn. Alltså för barn som inte har någon funktionsnedsättning eller någonting.
Mm. Ja, jag tror att de berättade om, det var en pojke de hade haft som hade väldigt svårt att gå. Och jag tror inte att det var rullstol utan han gick med kryckor. Jag minns inte om de hade något barn med synskador. Jag kommer inte ihåg om de pratade om det.
Nej, men det var inte det som var deras specialinriktning så att säga, utan det var ju då utsatta barn på andra sätt, även om det hade förekommit. För sen var vi ju däremot på också skolan i Tabora som startade av en i syskonbandet och på 60-talet och som 1962, precis. Vi fick vara på 60-årsjubileum. Och det är en skola då för barn med synnedsättning, blinda och synsvaga barn och barn med albino. För de har ju ofta en synnedsättning. Mm. En skola vi besökte och som var speciell på det sättet då för just de barnen.
Och fick vara med på deras 60-årsfirande. Vilken fest!
Ja, det var party.
Riktigt party.
Det som var speciellt, om vi ska nämna om det, den skolan, då är det ju förstås med tanke på att det är barn som inte ser, så fick de ju också lära sig att skriva och läsa punktskrift. De har förstoringsapparater som är skänkta här från Sverige som de kan använda för de som ser men behöver förstora upp mycket. Och sen någonting de också var stolt över, och en av de första skolorna som erbjudit för synskadade barn var ju praktiskt att lära sig städa, tvätta, diska och sånt. För det är inte i Tanzania en självklarhet, alltså många barn eller personer med synnedsättning överhuvudtaget eller funktionsnedsättning ställs åt sidan och får inte alls vara med i görandet. Tyvärr lever det kvar på många håll i kultur. Så att många har inte fått lära sig att sköta ett hushåll och klara sig själv och så. Men det hade de ju på den här skolan lektion i även det. Men sen i de vanliga, alla ämnena förstås, för att få kompetens till vidareutbildning. Då. Det var en grundskola.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
De började ju med en skolbollmatch som vi fick se. Det tyckte jag var väldigt spännande. Så att det var ganska högt tempo och spel där. De här bollarna som kommer farande och plingandes och de spelade på en gräsmatta där.
Det är inte alla här kanske som vet vad golvboll är. Berätta Elin, vad golvboll är för något?
Det är ju ett bollspel för blinda och synskadade personer. Och om du har synrester så får du ha en ögonmask. Nej, jag tänkte på det här praktiska. Att det var väldigt, det var små klasser. Jag tror det var 3 och 3 eller 4 och 4. Väldigt små klasser. Och läraren var väldigt nära hela tiden. Och de fick se när de skrev på Perkins. Och på, läste de med sån här förstoringsmaskin. Och så var det här stöd. Det imponerade också på mig som du tog upp, Tina. Jag tyckte att det var jättebra. Alltså habilitering, ett skötat hem. Då, ta hand om sig själv. Ja. Det var väldigt klokt att ha med.
Verkligen. Jag tänkte, jag ville också nämna det här som jag såg på alla skolor. Det är ju det här med skoluniform, vilket vi inte alls har i Sverige på samma sätt. Och det kan man ju tycka på det ena och det andra. Men personligen så tycker jag att det är faktiskt väldigt bra. För då slipper man det här tänker på hur alla ska vara klädda, med stressen med att vara inne och så vidare. Så att jag tycker det var bra det här med skoluniform faktiskt. Och det var överallt.
Ja, jag förstod ju faktiskt som att en del av barnen inte hade pengar till riktiga kläder ens. Så de hade inte ordentliga kläder på sig när de kom. Då fick de möjlighet att till något ordentligt. Tjejerna hade kjol då och killarna hade byxor och en ordentlig skjorta och solhatt. Och, ja, nej men jag håller med.
Sen någon skola som något som var väldigt speciellt som vi inte känner igen alls förstås här i Sverige för att så märks en så stor skillnad i samhället och kulturen och något som är en stor utmaning i Tanzania fortfarande. Det är ju när vi besökte Masaiby och ett projekt där. Att det fortfarande finns en utmaning i att alltså i Tanzania så är det visst var det så att det är obligatoriskt med skolgången precis som här i lagen att alla barn ska gå i grundskola, men det är inte anammat ännu i kulturen och därför inte i praktiken överallt, så det är något de får hela tiden jobba på. Så då besökte vi var vi i en by bland masajer och där är det ofta att barnen, flickorna inte går i skola eller inte barn överhuvudtaget, men särskilt inte flickorna för att det är ofta tradition att de ska ändå gifta sig som unga. Många gånger de bortlovade redan innan de föds. Så att det är något jobbas mycket på. Och jag vet inte hur mycket det står. Det är mycket som ni hör här, så är det mycket projekt vi besökte som har en koppling till missionärer i Sverige eller från andra länder, eller det kan vara Tanzania också, men att det har ett kyrkligt projekt, liksom en kyrklig anknytning. Har alla dessa skolor vi har nämnt nu har det. Men sen har de ändå stöd från statligt håll också. Men att det är organisationer som gör de här många sådana här viktiga insatser.
Det gör ju också att det är ganska utsatt eftersom det är så mycket. Det är många ideella krafter och det är väldigt många projekt som ofta kanske är 2-3 år. Och sen är det inte säkert att de får möjlighet att fortsätta. Så att den här stabiliteten som krävs för en lite mer långsiktig förändring, där kunde jag känna en osäkerhet ibland. För att det var jättefint och vi fick träffa så många människor och alla var så engagerade. Och det kändes jättebra i hjärtat. Och sen tänkte jag bara, men vad händer när pengarna tar slut då? Så att säga. Så att det är det som är projektet, som är problemet alltid med projekt. Att de är definierade ganska kortsiktigt. Men jag tyckte också att den här Masai, jag kommer inte ihåg vad det hette, orphanage, det här. Så det var ju fantastiskt att få höra då projektledaren, hon berättade om sitt arbete och sitt engagemang för de här, framförallt tjejerna då, som ofta inte tilläts ens första basala utbildningen att lära sig läsa och skriva. Och hennes engagemang för dem, att de ska ha en möjlighet att välja i livet då. Inte för automatik bli gravida när de är 15. Så att jag blir väldigt engagerad ursäkta nu, varför det här?
Ingen fara.
Får du?
Jag hörde det.
Ja.
Och det du säger, Lena, om risken, alltså de som ger pengar i sin tur, om det är en organisation i landet eller många gånger från exempelvis Sverige, så är det i sin tur kanske projekt från biståndsorganisationer eller kyrkor så, som ibland och nu, jag hörde från många som har varit inom organisationer med den typen av hjälpverksamhet, att då dras biståndet generellt i Sverige in till den typen av organisationer och i förlängningen då vad organisationerna kan satsa på att göra. Alltså det är ju så många led, menar jag, som påverkas av olika saker. Både vad som händer i vårt land liksom, i vilka som bestämmer vad för tillfället dels, eller förstås individer, huruvida folk skänker egna gåvor. Ja, nej, men jag håller med. Det finns ju en osäkerhet. För det där är ju tänkt som någonting långsiktigt. Det får vi hoppas att det är och blir. Men
den skolan i Tabora för synskadade, den kändes ändå ganska stabil. Stå på stabil grund. Så kände jag. Och det, för mig känns det jätteviktigt just den. Det första Masai-projektet, det var väl begränsad tid vad jag förstod, Elin.
Ja, det är ju projekt, alltså det är ju så projekt fungerar, att de är, har du en målsättning då under den här projekttiden.
Ja.
Så att så var det ju inte med Chulle de Foraha, det är ju något annat.
Nej.
Det är ju en långsiktig satsning där vi syskonbandet också är med hela tiden.
Ja.
Detta.
Eller nu, de stadiga benen den står på nu, delvis statligt stöd och delvis stora pingströrelsen i Tanzania. Som är två av de stora huvudmännen där nu. Så det, ja, nej, det är en helt annan stabilitet.
Det kändes bra.
Vill ni lägga till någonting innan vi börjar avrunda så smått här? För vi har ju fått mycket information om de olika skolorna ni besökte. Men jag tänkte på den här journalisthögskolan, så vore det kanske kul om ni kunde berätta lite mer om det.
Mm. Ja, det var ju en universitetsutbildning. Och väldigt stolt, vi fick träffa rektorn där som var väldigt, väldigt stolt över sin skola, med rätta. Vi fick se, de hade även internat och var tydligen också väldigt känd i Tanzania. Som en väldigt, du fick en god utbildning där, både inom film och radio och media, alltså journalistik. Det är en ganska svår situation för journalister i Tanzania, tog vi det som. Det är ju en demokratisk stat, men det finns ändå vissa politiska påtryckningsmedel mot journalister som gör att det är svårt att uttala sig i vissa frågor. Så att det behövs fristående journalister med god utbildning och som ofta har någon typ av koppling till väst eller till ett annat land, så att de har ett kontaktnät helt enkelt utanför landet. De hade haft en sån skadad studerande där, som jag förstod det, som hade fått hjälp då via det här Kibreli, ett av våra projekt som vi besökte. Via en punktskrivare och fått stöd då via dem, så att hon kunde slutföra sin utbildning och bli en av de första blinda journalisterna i Tanzania.
Vad häftigt. Ja, Kibreli är ett utbildningscenter för synskadade, kan man säga. Ja, om jag bara ska sticka emellan med det.
Ja, och det var också roligt att se där att när det gäller möjligheter för personer med funktionsnedsättning, då, som sagt, det har gått den här blinda kvinnan som Elin säger, och det var också väl utbyggt med ramper och så, att de var väldigt målmedvetna om att det skulle vara en god tillgänglighet. Det var väldigt positivt att se, för det är inte heller en självklarhet, även om det finns återigen från samhällets sida uttalade sådana mål, men att det sker ändå kanske inte så snabbt och inte överallt och inte i attityder och annat. Det hörde vi många som berättade om. Att få jobbas på attitydförändring för personer med funktionsnedsättning. Men här då, den här skolan, ytterligare ett gott exempel på där man försökte bjuda in till alla. Och att det skulle vara en god tillgänglighet. Fast det inte var någon specialskola på något sätt. Det var fint. Sen, det var väldigt roligt innan vi avslutade där, vill jag säga, att vi råkade komma in i, annars var det rektorn och sådär, lärare som visade oss runt. Men sen kom vi in rätt som det var i studion. Det var en jättefin studio alltså. Stor och med instrument och scen och sådär. Så de kan göra större typer av... Alltså även filmstudio var det väl, ja. Så att det var kameror och bildskärmar och scen och annat som de kan göra. Men också då ett musikstudio. Så där störde vi när vi kom in och störde dem lite. De höll på att sjunga. Det var lovsång som pågick. Jag vet inte om inspelning pågick. Men det var lite roligt också med någon lovsång som, ja, som känns igen, som sjungs här i kyrkor emellanåt av nyare slag.
Målet är ju ändå, precis som här i Sverige, att vi kanske ska slippa de här specialskolorna och att det ska vara per automatik tillgängligt för alla överallt. Det är ju såklart, det kan vi satsa på. Men eftersom det inte ser ut så, de öppnar upp möjligheter på ett fantastiskt sätt för de människorna som har möjlighet att gå där och läsa där. Men just det här att se hur man anpassar undervisningen och lokalerna efter en person med funktionsnedsättning, även på en så att säga vanlig utbildning, det visar ju att det finns ett engagemang så att säga, i hela samhället för de här frågorna. Och det kändes väldigt bra, tycker jag.
Och en möjlighet för dem att ta sig framåt också, säkert.
Ja, jag diskuterade det faktiskt på Skölde, för jag förra här med Ibrahim, Tina. Om det
Ibrahim
här med
som att rektor på skolan.
Ja.
Jag kan bara säga Ibrahim Suleman, han rektor på skolan för synskadade i Tabora, som heter Julia Foraha, som betyder glädjens skola.
Han och jag diskuterade det här med att vi inte har så många specialskolor kvar i Sverige, utan de håller vi på att montera ner istället, medan i Tanzania så håller de på att bygga upp fler och liksom satsa på specialskolorna då. Och vi diskuterade för- och nackdelar med specialskolor, med till exempel möjligheten att få specialiserad undervisning utifrån de behoven som du har, så att säga punktskrift och orienteringsträning och habiliteringsträning och så vidare då, som du inte får i en vanlig skola oavsett hur tillgänglig den är. Respektive det här att målet att människor med funktionsnedsättningar per automatik ska räknas in i den vanliga befolkningen, så att säga. Så att det var ett intressant samtal. Hur vi två olika länder som går åt, jag ska inte säga två olika håll, men hanterar situationen på olika sätt i alla fall.
Mm.
Och det här att det finns synkompetensen, det är ju det där, du kan ju vilja väldigt mycket, men du måste ändå ha viss kompetens att lära ut punktskrift till exempel. Det handlar om kompetens och kunskap också som du ska ha för att kunna vidareförmedla den. Så att de här punktinsatserna med pedagoger är väldigt viktigt. Och där tror jag Kibreli till exempel gjorde en stor insats också. Helheten känns väldigt positivt efter att vi har sett så många olika projekt och så många olika engagerade människor som vill så himla mycket. Det var designat så vi ska inte drunkna i det som är svårt med fattigdom och misär, utan vi ska se liksom, hoppet framåt hela tiden.
Det tror jag är jätteviktigt. Ja, men vi tar väl och avrundar här då, och jag får tacka er allihop så jättemycket för att ni ville delta i det här samtalet i Klarsyn om olika skolor i Tanzania.
Tack för att du fick vara med. Jag ber om ursäkt för att det buffade lite här mitt i.
Det var ingen fara, det går nog att klippa bort, tror jag.
Du har lyssnat på Klarsyn, och du har lyssnat på ett samtal med mig, Sofie Sundin. Och jag pratade med Lena Nissola Wester, Elin Forsgren och Tina Strömberg om olika skolor i Tanzania, och vi jämförde också lite grann med skolor här i Sverige. Och glöm inte att du också kan lyssna på oss i podd, eller som podd. Då letar du upp Klarsyn, eller så kan du söka på Syskonbandet. Vår adress är radio@syskonbandet.se. Ibland gör man bort sig lite. Så dit kan du skriva om du har lust och vill.